Det finns ju den här som jag visar utåt och som är den här babben, komikern och som kan slänga käft och som är liksom, ja men ganska osårbar så. Men sen finns det ju såklart en annan person bakom som är jag och som också babben har skyddat väldigt mycket.
Jajamän, det är dags för ett nytt avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och du heter Nemo Hedén?
Jajamän, jag heter Nemo Hedén och som jag minns det heter du Magnus Hedman.
Du har det helt rätt i det. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har fått äta fiskgryta på...
Oj. oj.
Ja, men du vet, det är nya tider.
Nya tider.
Ja, nya tider.
Ja. Ja,
nej, men jag äter fiskgryta. Jag har gått på ett CA-möte med dig.
Mm.
Vi tog med oss en nykomling. Fantastiskt.
Ja, det är fint.
Ja, det är fint. Det är en av livets finaste att få möta upp folk och ta med på möten.
Vet du, jag tänkte på det. När jag kom till behandlingshemmet första dagen där så... det var någon som förklarade lite om hur det här 12-stegsprogrammet funkar och vad som händer med en. Och så pratade de om så här... Ja, så kommer du antagligen hjälpa väldigt många människor. Och då tänkte jag direkt så här... Vadå, ska jag hjälpa? Jag bara, vadå? Gratis?
Mm.
Ja, gratis. Och då tänkte jag, det här är ingenting för mig. Nej. Det var det första jag tänkte.
Men det är många som säger så. Alltså när man får en ny sponsor och börjar jobba i stegen med de här människorna så säger de så här, men kommer det kosta någonting? Många som frågar det.
Mm.
Och det är ju, ja, det kanske är en naturlig fråga, jag vet inte.
Jo, men man vill inte vara så att få så mycket hjälp gratis idag.
Nej, men det är också typ det finaste beståndsdelen i det här programmet, att det är gratis.
Ja, och skälet till att vi inte får så mycket hjälp gratis är för att vi inte vågar be om hjälp.
Nej. Så är det.
Så.
Ja.
Ja, men då mår du i alla fall bra idag då.
Jag mår bra.
Ja.
Du då?
Ja, jag mår jättebra. Mm. Jag tycker att det är harmoni, balans faktiskt.
Bra.
Mm.
Du, idag är det stort på flera sätt.
Mm.
Och speciellt.
Ja, det är det.
Vi har en gäst som är en av de mest folkkära komikerna och programledarna vi har i det här landet.
Mm.
Och vi ska besöka ett ämne, en värld där vi inte är... Ja, vi är inte jättebekanta med det.
Nej, det är vi inte. Och därför så gör ju det här avsnittet, precis med tanke på personen som du nämner och ämnet, extra intressant. Så idag ska du och jag ställa massor av frågor.
Mm.
Ska vi göra. Och det ska bli superintressant att få lära sig mer om det.
Mm. Ska vi plocka in henne?
Ja, vi gör det.
Vi säger varmt välkommen till Babben Larsson!
Tack.
Hej.
Hej.
Vad fin du också.
Självklart. Man måste klä upp sig när det är podd så att man känner att nu är det i alla fall nästan gig.
Är det här så nära gig du kommer?
Det här är det närmaste gig jag kommer det senaste året nästan. Ja, så är det.
Och inte ens pröjs.
Nej. Men det räknas ändå.
Ja,
men... Vad var det där bruna kuvertet då hon fick innan?
Det var helt andra substanser.
Det var andra.
Nej, men kanske då så att han är nykter, men...
Hur har livet varit för dig under den här pandemin?
Det har varit annorlunda såklart. Det har varit lugnt. Alla live-gig nästan försvann. Det var några i höstas och sen så försvann det igen.
Mm.
Men jag har ju den turen att jag är ganska etablerad och det gjorde att jag fick andra uppdrag helt enkelt. Mm. Så att jag har suttit och skrivit på en bok och håller på med. Jag fick ett skivkontrakt med min jazzkvintett som ska spela in här i sommar.
Grattis!
Ja, kul. Så jag sitter och skriver texter till det. Jag har skrivit lite andra jazztexter till andra konstellationer. Och, så jag håller på med ett arkiv. Så jag håller mig sysselsatt. Men jag har ju också en ny pojkvän så vi har verkligen lärt känna varann. Och jag har aldrig haft så mycket ledig helga som alltså in på 30-40 år. Har jag haft så här mycket ledig helger. Så man har verkligen kunnat hänga på landet och följa naturens växlingar och sånt där. Så man bara säger swisha förbi när man är ute på turné.
Men vänta lite här nu. En ny pojkvän?
Ja.
Vad härligt.
Mm.
Nykär alltså?
Ja, och det tycker jag nog att jag är fortfarande. Det är 1,5 år sedan vi träffades.
Vad fint.
Ja, jättemysigt.
Hur är du som flickvän tror du?
Det där är nog beror lite på pojkvännen tror jag. Mm. Men det här är nog första gången som jag också låter mig bli lite omhändertagen. Det har jag inte tillåtit tidigare. Jag har varit väldigt stark och självgående och samtidigt också kanske varit rädd för att vara sårbar då. Men den här gången så har det varit annorlunda.
Hur trivs han med den offentliga biten?
Han slipper ju den därför att vi har pratat om det, och jag sa liksom att det är ingen bråske med att du måste ut i offentligheten. Han är ingen offentlig person, och har man väl gjort det så går det inte att ta tillbaka. Så vi avvaktar lite så att vi får vara i lugn och ro, tycker jag. Och nej, men vi har diskuterat det fram och tillbaka, men vi har landat i att det är, vi tar det här för oss själva liksom.
Hur träffades ni? Får man fråga det?
Ja, dating app.
Ja, ah, Tinder.
Nej. Så desperat är jag inte.
Alltså det finns olika desperationsgrad alltså på de här apparna.
Ja. Oh.
Ah, ja, okej.
Okay. Tinder har väl blivit bättre, men i början var det väl väldigt mycket träffas, ligga en kväll och sen glöm liksom.
Är det både jag och Magnus genom oss hotade direkt med det när du sa det?
Jag har ju inte Tinder längre nemo.
Nej, inte jag.
Jag testade det.
Inte jag heller.
Nej, okej. Okay. Inte det heller.
Men det är super härligt. Jag skulle också vilja vara nykär. Det låter ju fantastiskt.
Ja, det gör det. Och det är också skönt att höra. För att,
det ger hopp till oss andra.
Ja, det ger hopp till oss andra. Verkligen. Jag har lite känt sådär. Fan, kommer man verkligen bli kär igen? Men det är, jag tror så här...
Det trodde inte jag heller.
Nej. Så länge man försöker forcera fram saker och liksom, nu måste jag ha ett förhållande och, nej, det ska komma som så mycket annat i livet. Det känns i magen när det är rätt.
När man ger upp, då händer det.
Ja, eller hur?
Ja, lite så.
Men hur länge hade du varit singel innan det här?
Jag hade varit singel, jag tror jag hade varit singel i 2 eller 3 år, och när mitt ex gifte sig med en ny dam, då tänkte jag, men nu får du fan sätta lite fart här, Larsson, alltså. Därför att jag kände ju samtidigt att jag saknade att ha någon i mitt liv liksom. Så då gick jag med. Jag hade provat lite andra datingappar innan som inte, det var ingen fart liksom att träffa några stycken, men nej, det var inget som klickade till alls, utan men när jag väl gick in på den här appen, först var det sånt här försök till romantic scam då, som jag styrde bort när jag insåg vad det var som pågick. En fantastisk ingenjör, konstintresserad, men gullig hund, och too good to be true. Men sen så dök den här killen upp i mitt närområde ute på landet där, och så tog vi en dejt så här helt utan några förutsättningar så där för något vidare, utan vi bara tog en fika som blev en lunch, och sen sågs vi igen, och sen tredje gången så kom han hem till mig, och sen på den vägen är.
Kul,
det
var härligt.
Kul om det hade varit oförutsägbart, som inte var på väg att säga. en helt oförutsägbar
dejt. Nej, fel ord. Nej, men det var verkligen så här förutsättningslöst. Ja, heter. Ja. Mm, ja.
Sista frågan om det innan vi hugger in på det vi ska snacka om.
Okay.
Hur är det att dejta som en så pass känd person som du är? Alltså nätdejta.
Ja, men alltså det är ju inte Babben som dejtar, utan det är ju Barbro. Och det gäller ju att skilja på det där, därför att Babben... Det blir fel liksom, därför att jag är ju såklart, det finns ju den här som jag visar utåt och som är den här komikern och som kan slänga käft och som är liksom, ja men ganska osårbar så. Men sen finns det ju såklart en annan person bakom som är jag, och som också Babben har skyddat väldigt mycket, och som jag måste plocka fram när jag dejtar, för det blir liksom inte rätt. Och... den här gången lyckades jag med det, och då blev det ett annat resultat än vad det har blivit tidigare.
Vilken Babben är det vi träffar här idag då? är det en blandning eller?
Nej, idag är jag nog ganska mycket Barbro, måste jag säga.
Ja, vad härligt.
Ja.
Och vilken app, man blir nyfiken, vilken app är det vi pratar om här egentligen?
Vi pratar om Match.
Ja, men det är nyckeln. Det är det som är nyckeln. Alltså.
In och kör, Nemo.
Ja, jag ska det.
Så jag.
Men du... idag ska vi prata sockerberoende.
Ja.
Spännande. Ja. Och vilket är din värld lite grann. Så det är därför du är hitbjuden.
Okej.
Okay. Ja. Vart börjar man någonstans när man ska prata sockerberoende med dig?
Ja, var börjar man någonstans? Man börjar väl med någon som har lite hela livet nästan efter att hitta en nyckel till att få stopp på sitt ätande. Och den kontrollförlusten som det har varit runt ätande, framförallt kanske i mitt fall då vissa godissorter och vissa bakverk, där det liksom, och även vissa snacks och så, börjar jag att äta så så rullar det sen liksom. Det är ju precis som alkohol, att man får en kontrollförlust. Man bestämmer att jag ska ta 2 öl, men det slutar i alla fall med 18. Mm. Och att man ligger och kräks någonstans liksom. Och lite likadant är egentligen sockerberoendet, skulle jag vilja säga. Att du bestämmer att du ska ta en kaka, men det går inte. Hjärnan kidnappas av den här blandningen av liksom smör, mjöl och socker, och sen rullar det bara.
Mm. Ska vi ta det tillbaka lite bara? Hur började det här för dig?
Ja, svårt att säga egentligen, därför att jag växte upp då i ett hem som såg ut som de flesta andra på 60-talet. Liksom, jag bodde på landet, det bakades, det fanns grejer alltid hemma. Det fanns kaka, bullar, mackar, allting sånt liksom. Och jag tror inte att jag var någon överätare från början, utan det har liksom ökat efterhand. Men däremot växte jag upp i ett hem där du inte direkt kunde hitta någon tröst i mänsklig hamn. Mm. Utan då blev väldigt mycket maten den trösten. Och det där kan jag än idag säga, att man ger godis och kakor och så vidare till barn som är ledsna, istället för att liksom bara hålla om och säga, jag säger att du har det jobbigt liksom. Mm. Så jag tror att jag lärde mig ganska tidigt att medicinera saker som var jobbiga med att äta någonting som var sött. Mm. Eller som var bröd. Så. Och sen rullade det där på. Sen blev det där senare i mitt liv, när jag fick mer en karriär och högre stressnivå, då blev det sätt att hantera stressen. Mm. Och jag faktiskt sista året mer och mer bara kom fram till att i grunden så är min workaholic-profil grunden, och sen här medicinerar den med socker och mat, så att jag också har blivit en tvångsmässig överätare och en sockerberoende då. För att jag har ätit för orke och gaser liksom när jag var trött, och sen har jag ätit för att reglera ner mig själv och varva ner på kvällen när jag kommer hem. Det är ungefär som folk tar ett glas då för att komma i form, eller få lugna ner sig och varva ner efter en lång dag. Så har jag använt mat, mackor, socker, sådana saker. Så det är samma, det är same same but different, kan man säga. Eller känner ni igen det här?
Mm. Ja, absolut. Absolut. Mm.
Jag tror att många människor där ute kan ha svårt att se skillnaden på det. För att när det kommer till liksom mat då, framförallt, så måste man ju ha mat för att överleva. Liksom. Det är ju en stor skillnad mellan mat och till exempel alkohol och droger. Mm. Blir inte då ett matmissbruk då, eller sockermissbruk då för all del, blir inte det mycket svårare då att liksom tillfriskna från eller förändra, som att du måste på något sätt ha det?
Ja, det är det som är kruxet när du vill tillfriskna, när du väl har liksom insett att så här illa är det, jag måste göra någonting. Jag har ju gått 4 behandlingar för det här innan jag liksom slutligen bestämde mig för att kapitulera totalt och även gå 12-stegsprogram och hela, för där hade jag alltid satt gränsen förut. Jag hade gått behandlingen, men jag är en sån här vita knogar person, det här fixar jag själv. Mm. Och sen har jag åkt hem från behandlingen och så har det gått bra, det kan ha gått bra i flera år, men sen så kan jag torsken på en enkel grej, som att efter en operation vakna upp, jag har fått socker i droppet och det står en macka bredvid mig som uppvakningspresent med lite äppeljuice, och sen är jag igång och får ett återfall från helvetet liksom. Mm. För att då har jag inte ätit socker och mjöl på kanske 2-3 år. Liksom. Men samtidigt så, det går att, alltså idag ska jag vilja säga, är maten en no-brainer för mig. Så pass långt har jag kommit med min behandling nu då. Att jag har bara abstinent mat hemma. Vi säger abstinent. Så, därför att, alltså mat jag inte triggar på.
Men paus där. Det här är så mycket nya ord som man vill lära sig allt. Okay. Abstinent mat.
Abstinent mat är alltså mat som jag inte går igång på och tappar kontrollen av.
Mm. Och exempel,
det kan vara mjöl, nötter, det kan vara saker som ligger i riskzonen, snacks kanske som egentligen borde vara godkända, men som jag vet att börjar jag äta det där, sötpotatis, en sån grej. Många kan äta det, jag kan det inte, jag äter för mycket. Och ja, det finns lite sådana. Nu har jag ens bort så mycket så jag har nästan glömt. Men det kan ju även vara att öva äta morot. Alltså det finns ju folk som hetsätar råris liksom. Mm. Men hemma hos mig finns det kött och grönsaker och ägg just nu. Det finns ingen mjölkprodukter heller och ingen nötter, nästan ingen frön. Jag vet ganska exakt vad som funkar och vad som inte funkar.
Det låter nästan lite LCHF.
Det är det, fast minus mjölkprodukter, för de äter jag ganska mycket. Smör äter jag, men oftast då den här klarifierade ghee-varianten som finns.
Men är det så här att du liksom, vi säger att du hänger med din kille då, och han vill äta en kexchoklad. Blir det så att du bara säger, nej men snälla, ät inte det med mig? Eller är det lugnt då när han äter det? Eller?
Han är ingen godisrotta själv. Han är faktiskt enormis, som vi säger.
Mm.
Han har inga beroenden. Men om han vill ta en kexchoklad och han vill ta en öl på kvällen eller whatever, för jag dricker inte alkohol heller då såklart, så jag har inga problem med det. Det går bra.
Men det där är intressant, det som du är inne på, att du säger jag dricker inte alkohol heller såklart.
Mm.
Finns det andra då i den här om man kallar det matmissbrukarvärlden hur skiljer sig där? Är det många som dricker alkohol men missbrukar mat, eller är det oftast så att man bryter med allt?
Jag tror att många som går en sån här nystartskurs då i att hantera matberoendet ofta landar i att de även har ett alkoholberoende. Eller att de riskerar att få det. Att spriten, så att säga, vinet flyttar in i huvudet och börjar allt mer pocka på att men du, nu är det ändå torsdag, det är nästan helt skadu inte.
Mm.
Och då så fort grejerna flyttar in och börjar vandra runt i hjärnan och påminna om att de finns och att det kanske vore läge att ta lite grann, då är det dags att sätta upp det på triggarlistan och rensa ut det. För att då, alltså alkohol är ju intressant, därför att jag har inte hittat någon alkohol som jag direkt tycker är jättegod, mer än kanske möjligtvis Martini Bianco och sådana saker, och riktigt bäsk öl. Men jag märkte ju när jag började jobba med stand-up att där var det mycket öl ute på pubbarna där man jobbade. Så att efter varje gig tog man ett par öl. Och sen bodde jag i Gävle på den tiden, och Gävle, det är en riktig sån här gå ut och festa stad. Framförallt var det då i slutet på 80-talet när jag bodde där. Så att när man väl var hemma gick man upp med kompisarna och så tog man öl och så höll det på så. Och så en dag satt jag hemma i min lägenhet och tänkte, det är söndag, men fan vad gott det ska vara med en öl. Vem ska jag ringa? Men då ringde istället en varningsklocka i min hjärna och sa, nu det här är inte du. Det här brukar inte du tänka. Du dricker en öl efter jobbet, du dricker en öl för att gå ut med någon, men du söker inte upp någon för att gå ut och dricka öl. Det är så här det börjar. Nu sätter du bara sträck i debatt på det här. Nu slutar du dricka. Och efter det så bestämde jag att ja, jag får dricka om det är något riktigt speciellt. En premiär kan jag få ett glas champagne. Mm. Om det är någon riktig sån här nyår liksom, va. Men annars så är det nada mas. Och det är nog ett av de bästa besluten jag har tagit i mitt liv. För att jag var redan rökare och jag hade redan matmissbruk. Så hade jag dessutom börjat kröka också. Då hade jag fan ett liv idag. Alltså.
Och när var det här?
1988.
Mm. Mm. Så du har varit i princip nykter sedan dess?
Ja, i princip.
Var det länge alltså?
Ja.
Ja.
Men det är faktiskt ett mindre problem för mig. Mm. Därför att jag hann inte utveckla. Men jag såg ju vart det lutade. Fortsätter jag att dricka öl 4-5 gånger i veckan, då har jag ett beroende här inom ett halvår. Alltså.
Hedman och Hedén, en beroendepodd, sponsras denna vecka av Mindler. Online-psykologen som verkligen tagit Sverige med storm under de senaste åren. Och det känns faktiskt extra fint att ha med oss Mindler i denna podd, eftersom att de brinner för exakt samma sak som vi gör. Att försöka få det svenska folket att må lite, lite bättre. Hos Mindler får du välja helt fritt mellan 300 legitimerade psykologer. Du bokar ett videosamtal med din utvalda psykolog och en tid garanteras du inom 24 timmar, oavsett var i Sverige du befinner dig. Ett besök kostar endast 100 kronor och frikort gäller. Ja, ni hör ju själva, detta är bra grejer och vi kan rekommendera detta varmt. Vi säger stort tack till Mindler för att ni är med och möjliggör denna podcast. Men du sa att du har gjort 4 stycken behandlingar för, säger man, matmissbruk?
matmissbruk, överätning, men framförallt sockerdelen då.
Kan vi inte prata lite mer om de behandlingarna? Hur funkar de? Hur ser det ut?
Det är lite olika. Dels har jag varit på internat där man bor då en vecka eller 10 dagar på ett ställe. Man får den här nya maten varje dag serverad. Man får en massa kunskap. Man får reda på vad det är som händer i hjärnan när man missbrukar och varför det är så svårt att avhålla sig. Vad man ska se upp med. Vad det är som kan leda till återfall. Och det finns en sån här signing som jag tycker kan stämma, att maten är egentligen bara 10%. Sen är det alla känslor, relationer, stressen. Det är allt det här andra du måste få balans i och se upp med. För det är de som triggar igång att du börjar missbruka igen. Därför att du har svårt att... Du har alltid flytt den där utvägen. Så att du måste stänga den bakdörren och säga, hur kan jag hantera det här på ett annat sätt? Så att jag har ju kombinerat det med terapi och med massa annat att jobba med mig själv då. Men jag har inte gått in i 12-stegsprogrammet förrän då för, är det 3 eller 4 år sedan? Jag räknar inte dagar, som en del gör i appar och så, för att då blir det för mycket prestation för mig då. Mm. Men jag tror att jag gick behandlingen för 4 år sedan nu. Mm. Och det var en online-kurs där man gick 3 webinars 3 gånger i veckan på morgonen liksom. Men jag kände igen väldigt mycket med maten och allt det här. Men så kommer vi då till det här. Ja, och i uppgift till nästa vecka så ska ni gå på ett möte. Och då bröt jag bara ihop. Därför att jag var så villig att göra vad som helst men inte gå på möten.
Men varför denna motståndskraft mot det?
Därför att min ursäkt var anonym my ass när jag kom in i rummet. Det var, har alltid varit min bakdörr liksom. Mm. Jag tror inte på att de kan hålla käften om det här.
Känner igen det där.
Du gör det, ja.
Nej, det var min farhåga också.
Ja.
Var det.
Ja.
Definitivt.
Men du...
Men vad hände då?
Det som hände var att en annan kvinna som bodde i samma område som jag, som också i kursen och som var gammal, även nykter alkoholist då, sa, men du, vi går på AA för jag kan gå dit i och med att jag är gammal nykter alkoholist. Vi går på AA här i Sumpan liksom. Jag hänger med. Så vi gick tillsammans. Och när vi väl kom dit till den här gruppen så blev vi liksom mottagna med öppna armar. Ja, missbruk som missbruk. Mm. Och ganska många började också reflektera över att de hade övergått till socker när de blev nyktra. För det var väldigt mycket kakor och godis på borden.
Alltså.
Ja.
Jag känner igen det där.
Ja. Nej, men det är ju inget konstighet. Men det var någon som sa, hellre tjocken full.
Fan vad sant.
Ja, men om vi ska, om bara så här, lite kort recap från det som har sagt, så låter det ju i princip som att socker och mat då blev din tillflyktsort,
ja,
från
absolut.
Tidig ålder, utifrån att du kanske inte fick tillräckligt mycket närhet eller vuxenkontakt när du behövde.
Ja, precis. Att,
men det blev ett sätt att fly dina känslor.
Mm.
Och till sitt lika så blir det din bästis också.
Mm.
Och det där är ju exakt som det är med droger och alkohol. Mm. Vi har ju exakt samma problematik.
Mm.
Intressant.
Verkligen
intressant.
Superintressant. Och det du säger också, att det bara är 10% av problematiken kan man säga.
Ah.
Det är samma sak när vi läser i våra böcker, i vår gemenskap, Magnus. Mm. Det här med att alkoholen och drogerna var ju bara ett symptom av ett större problem.
Ah.
Det är ju samma sak där.
Mm.
Man tror att det liksom är problemet, men det är bara liksom ett symptom av någonting mycket, mycket större.
Mm.
Och vi alla som sitter här inne har ju samma problem, men det tar liksom uttryck på olika sätt bara.
Ja, precis. Det tar till sig på olika sätt. Det jag tänker bara, när du väl då flyttar. Var det även så när du skulle fira någonting, så om någonting hade gått bra, så ville du förstärka den känslan också då med socker? Eller hade du...
Jag skulle säga att ja, därför att det var både upp- och nerreglering. Om jag blev så in i helvete glad, då var jag nästan tvungen att dämpa mig med någonting alltså också. Mm. Så att jag skulle säga att de flesta av mina känslor, så här, rädsla, ilska... maktlöshet, allt det här, allt var kopplat till, ät någonting så löser det sig.
Mm. Vad hände då i dig när du åt? Vad hände då?
Ja, i början känns det ju bra, då får jag den här liksom lugnet, sova, och även när man överäter så blir det ju en slags mätt, det blir som att man blir kramad inifrån nästan, för du är mätt och du blir lugn liksom.
Mm.
Men sen går du ju över gränsen, du fortsätter äta därför att du kan inte sluta, för du har grejer hemma som bara säger, ät mer, det kanske gluttar mat i skiten eller någonting som gör att du bara fortsätter äta fast du borde ha slut för länge sen. Mm. För att det är också en grej att mättnadskänslan försvinner, för att det handlar inte om mättnad och hunger, det handlar om att bedöva.
Mm.
Och därför så sen kommer ju det här, jag börjar må illa, det här, jag mår inte bra, ska jag kräka, ska jag strunta, alltså alla de där liksom gränderna som man bara inte orka tänka på att man har varit inne så många gånger idag. Mm. Liksom. Men det har ju varit, jag har inte varit uttalet bulimiker så, men visst har det hänt att jag har liksom gjort mig av när jag bara känner att men nu, det här, jag kan inte sova, jag mår dåligt, det liksom, nu blev det verkligen för mycket. Liksom. Mm.
Du nämner att folk ofta byter beroende från alkohol och droger till mat och socker när de blir nyktra från sina substanser. Mm. Och så var det exakt för mig. Alltså när jag blev nykter 2015, där, mitt första nästan halvår i nykterheten så var jag helt hooked på glassbåtar.
Ja.
Det var min grej. Under en period åt jag 6 glassbåtar om dagen.
Hade de samma funktion då som att ta ett glas?
Det blev ju någonting som lugnt och skönt i mig i alla fall. Och det var samma sak där. Då åt jag kanske 1-2 glassbåtar för att vara gott. Och sen åt jag de sista 3-4 och bara tyckte inte att det var gott. Men det var liksom, jag kunde liksom inte stanna.
Nej.
Och jag gick upp i vikt jättemycket. Jag gick upp liksom så här 15 kilo eller någonting på första halvåret i nykterheten. Men jag har också förstått så här att det är många behöver den vägen liksom, någon slags glidmedel in i nykterheten för att bryta helt med allting, blir liksom för stort, för svårt. Så jag är ganska glad att jag hade den perioden. Jag säger inte att det var sunt eller rätt, men för mig funkade det att det blev som en lättare väg på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, men du fastnar inte i sockret sen.
Nej, men det bör sägas att min relation till socker är än idag skev alltså. Mm. Jag har ju en mamma. Jag vet inte om vi har pratat om det här förut, du och jag, men jag tror någon gång har vi nog gjort det, att min mamma är ju aktiv i den världen. Hon går ju på OA. Och hon är också öppen med det, så jag hänger inte ut någon här. Hon är inte
Overeaters Anonymous.
Exakt så. Yeah. Men det är inte din eller gemenskap eller?
Jag har väl egentligen till FAA, det vill säga Food Addicts Anonymous. Men jag går, när jag går på lärmöten går jag på AAS-möten i Sumpan. Mm. För att jag har hittat en bra grupp där och jag känner att det finns väldigt mycket den här familjen att landa i där. Och de är toppen.
Vad är skillnaden på OA och, vad sa du, FA?
FAA, då är det att det är vissa substanser. Så det är egentligen dit jag hör då. Men sen när du blir benykter i, från din substans, alltså kanske gluten och socker då i mitt fall i första hand, så är det lätt att glida över en överätning. Och då hamnar man i OA. Mm-hmm. Och OA är också större, så det finns fler möten och du kan ringa in dagligen på fler telefonmöten, och de har även mer live-möten och så. Det är en större organisation helt enkelt.
Mm. Mm. Jo, men för att knyta ihop säcken kring det där då. Jag har ju väldigt svårt än idag för att liksom äta måttligt av socker. Jag går in i perioder med skov där jag trycker i min socker. Och sen är jag helt sockerfri några veckor. Mår mycket bättre, känner mig gladare, piggare, lättare i kroppen. Och sen bara är någonting, en frukost på något hotell med pannkakor med choklad. Och då är jag bara hamnar i det igen. Liksom. Och är där några veckor och mår skitdåligt alltså.
Mm.
Så jag kan inte vara lagom i socker. Jag kan inte det.
Nej.
Och det är ju dels för att jag är en beroende människa, alltså i liksom i minsta kromosom, men också liksom min mamma som har har gett det till mig liksom. Och hon krigar med det där än idag. Hon är ju aktiv i perioder och sköter sig, och då har hon så här matschema liksom. Mm. Strikt matschema liksom, så här, men väger all mat och verkligen noga liksom. Och sen hamnar hon liksom i perioder där hon bara så här trycker i sig och mår skitdåligt liksom. Så att det, så det är verkligen, det är allvar alltså.
Men jag kände för några vecka sen senast, kanske någon månad sen, så kände jag plötsligt, jag överäter inte längre. Jag kan lämna mat på tallriken. Nej men nu är det bra. Och det har inte jag känt tidigare. Jag har börjat leka så pass i hjärnan nu så att liksom, jag börjar få. Men sen vet jag, alltså nästa återfall är jag bara en tugge bort, så det är ju inte så att jag är kaxig. Men plötsligt insåg jag att nej, men nu lägger jag upp ganska lagom med mat och jag äter upp det, och blir det för mycket, då kan jag lämna. Och det har jag aldrig kunnat förut. Det har alltid varit soprent på min tallrik, hur mycket jag än har lagt upp. Mm. Men jag ska tipsa dig på hotell. Ganska bredvid pannkakan där så står det ägg och bacon.
Mm.
Mycket bättre.
Ja, jag försöker.
Det är också en helt annorlunda typ av utmaning. För jag menar, sluta med kokain.
Mm.
Det är inte så många dagar efter mitt tillfrisknande som jag har sett kokain på en tallrik till exempel.
Nej.
Men i ert fall då, sockerberoende, att se det här hela tiden i vardagen.
Dofterna.
Bara gå in och köpa en tobaksaffär och känna alla de här dofterna.
Jag går in i en vanlig livsmedelsaffär som har bake-off.
Ja, visst.
Alltså, pressbyrån.
Ja, pressbyrån går inte jag in på. Det finns ingen anledning. Nej, det går inte. Alltså, jag kan gå in och köpa kanske nöjd proviant typ. jag ska inte äta frukt och nötta heller, men är det nöjd och jag ska åka en tågresa och jag säger nu är det för senet, då kan jag gå in och köpa lite nötta och en banan då. Mm. Men jag håller ju andan i princip.
Ja, men kanelbulledoften där är livsfarlig alltså.
Ja, wienerbröd är värre.
Men kan du sakna sånt? Alltså bullar och sånt?
Nej, inte egentligen. Bullar har aldrig varit min grej. Kakar däremot och wienerbröd och annat sånt där. Men inte bullar. Bullar, det bara ger sig magen på mig. Jag tyckte om det när jag var yngre, men nej, det är okej. Bullar är okej faktiskt. Inte så att jag kan äta, men jag blir inte sugen.
Men när det har varit som värst för dig, hur mycket har det påverkat din psykiska hälsa?
Jag vet inte riktigt. Jag tycker väl att på något vis, när du inte är sams med dig själv, du inte tycker om dig själv, när du inte kan hantera sån till synes enkel sak som vad du äter, då är det väldigt lätt att det blir en 24-7 grej, att du hamnar i ett självförakt, du tycker inte livet är speciellt kul och du håller kanske masken utåt, men inåt så känner du att vad är det för jävla hål jag sitter i? Jag kommer inte ur det liksom. Vad ska jag göra? Och alla säger att det är bara att ta sig i kragen och rycka upp sig. Mm. Och alltså de flesta jag känner som är överviktiga, det är de människor som jag känner som har den starkaste karaktären av alla. De har kämpat i åratal med att äta 300 kalorier om dagen, speka sig, äta liksom jättekonstiga dieter, fasta. De har gjort allt liksom. Är det några som har karaktär så är det överviktiga. Mm. Men det här sitter någon annanstans och det gäller att komma åt vilken skruv det är man ska gå på liksom. Mm. Och med rätt skruvmejsel. För att det är inte själva maten som är problemet. Det är varför man äter och, och vad man tappar kontrollen av så att man inte går till det fatet.
Många. Hur påverkar det just om man tittar på belöningscentret och så? Med socker.
Fantastiskt. Det är ju som det är, nu har inte jag provat kokain. Mm. Jag går inte åt det hållet, men jag kan tänka mig att just den här välbefinnandet, de första polisarna du tar, det är ju ett fantastiskt välbefinnande. Mm. Just poly, det är ju djävulens choklad. Alltså. Det är, är någonting folk torskar på och inte kan hantera, så är det poly. Alltså. Så det är lite roligt. Men jag vet inte, jag tror att alltså, det är ju inte sinnesvidgande på det sättet som kanske en del droger är, men det är ju definitivt ett enormt påslag på Nu ska du få socka. Nu ska du få din belöning. Nu ska du få njuta. Fast det gör man ju inte.
Och sen finns det ju socker i nästan allting egentligen. Alltså i såser, i frukt, socker. Alltså om man ska ta det ännu längre så är det ju, och socker i nästan allting framför oss. Mm. Så att om man ska bryta helt med socker så är det ju ett otroligt projekt. Är du superhård med det? Alltså, jag tänker på frukt och sånt. Vad går gränsen för dig?
Frukten har jag väl börjat fasa ut också just nu. Jag har gått till en ny läkare som jobbar med funktionsmedicin och han vill att jag även då ska fasa ut. Men jag äter fortfarande en halv grape varje morgon till exempel, och det händer att jag tar en apelsin på helgen, att det är min belöning. Men där någonstans, och sen som sagt var, kan en banan vara nöjd. Jag är inte lika känslig för socker längre eftersom jag har varit nykter så länge. Det blir inte det här, nu är allt förstört och nu är det lika bra att va. De tankarna, de där paniktågen man drar igång, att det är lika bra nu kör vi i botten. Det är, utan mer att just nu är det här nödsituation, men sen om några timmar går vi på det här ordinarie mat. Men det är inte så svårt egentligen, för det du köper hem, det ska vara saker utan innehållsförteckning.
Mm-hmm.
Ja. Det ska vara kött, det ska vara grönsaker. Det ska inte vara en massa jox som andra håller på och mixar med och processer. Utan köper och bara rena råvaror och laga maten själv, så är det ganska lugnt.
Ingen sås?
Nej, men alltså, du kan ju köpa bea, du kan ju göra egen citronmajonnäs. Men när jag är ute på restaurang så säger jag, jag vill ha den där köttbiten med det vitlökssmöret till exempel. Och så är vi extra grönsaker, men ingen ris, pasta, potatis.
Mm.
Så det är inte jättekrångligt.
Men det jag ändå hör här, när du pratar om det här, är att du har så pass lång tid av sockerfritt att du kan börja fejda, att du kan börja tumma på vissa grejer lite grann.
Väldigt lite, men jag kan göra det. Men
är inte det farligt?
Nej, men jag vet vad jag gör.
Ja, okej. Okay.
Det är inte så att jag förhandlar in fler bananer samma vecka, utan det är precis just nu så blev det så här.
Mm.
Och det är bättre att du äter det här än att. Men det tänket, det är bättre det här än något annat, det är också en varningssignal, och det vet ju jag. Så fort du börjar tänka att ja, men det är bättre att jag äter det här än att...
Mm.
Men det går att få tag på mat som är okej. Jag kan ju åka till exempel till Max och köpa deras salad wrap liksom. Och det är inte mer socker i den dressingen, att jag får ingen liksom sug av den, utan tar jag den och kanske morötter så vet jag, okej, det är inte riktigt perfekt mat, men när det är en nöjd situation när jag är ute på liksom streetan och turnera, så funkar det.
Mm.
Så. Men jag håller inte på att förhandla längre, utan då blir det en engångsgrej och sen är det bra. Och märker jag att det flyttar in i huvudet, ska du inte ha mer apelsiner hemma? Ska du inte ha äpplen också?
Mm.
Ska du inte köpa bananer? Så här, då, nej.
Mm. Lightläsk?
Nej.
Men du...
Triggar det sockersug, så att suga det?
Nej, men det är ju soap-livsmedel alltså. Mm. Det är ju fan det sämsta. Och som folk håller på att dricka det här och tror att det är det som får livet att rulla. Liksom.
Guilty. Jag dricker så mycket Cola Zero, Babben. Du fattar inte alltså.
Ja,
jag dricker så mycket Cola Zero.
Men jag tänkte på
hur mycket? 1,5 liter om dagen?
Ja, men nästan.
Ja.
Nästan. 1 liter om dagen.
Ja.
Ja.
Nej, det är...
Katastrof.
Ursäkta mig, men...
Ja, det är... Jag har långt kvar. Jag är ung. Jag har långt kvar.
Ja, men det är bättre än sprit. Och då är man inne igen. Det är bättre än. Det är det resonemanget. Ja. Men Cola Light är fan knappt bättre än någonting, faktiskt.
Fan.
Nej. Jag har en teori, men jag kommer inte ut med att säga den riktigt än. Nemo, hur gjorde du? Vad hände med dina glassbåtar? Vad var det som gjorde att du liksom kunde gå ifrån det?
Han bytte till Cola Zero.
Ja.
Nej, så var det faktiskt inte. Grejen var, det som hände var att jag skadade knät, fick operera korsbandet, och då sa min sjukgymnast till mig att det borde bra för dig om du gick ner några kilo, för det kommer bli en jobbig rehab annars för dig. Det här. Och jag blev superkränkt först, tyckte det var jätteelakt sagt, men han ville bara mig väl ju.
Mm.
Och så var det. Och då skaffade jag en PT och fick kostschema och skötte mig och gick ner de kilorna. Liksom. Mm. Så det var det.
Mm.
Vad tänkte du på?
Nej, men jag tänker lite på, nu var det ju, visst, du hade någon som sa det här till dig.
Mm.
Vi har ju pratat om skillnaden på missbruk och beroende.
Mm. Just det.
Mm. Har vi gjort. När man missbrukar någonting och man börjar få konsekvenser och man märker att folk i sin omgivning säger till en och visar oro, så har man möjligheten att sluta om man missbrukar. Men är du beroende så kan du inte sluta.
Nej,
för då
precis.
Är du liksom i våldet på beroende.
Det är ju det här med bruk, missbruk och beroende.
Ja, exakt. Och det är lite det jag tänker på. Men också resan. För jag är säker på att många som lyssnar idag sitter med sockerberoende. Och sitter och har en... säkert testat sig fram, men sen när man går in på den där bensinmacken och ser den här påse pollen, så har jag inte kraften att säga
nej
till det.
Nej.
Och det handlar ju egentligen inte om någonting annat än den inre resan som du beskriver, vad som hände med dig när du började jobba i 12-stegsprogrammet.
Mm.
Hur viktigt det är att titta i rätt riktning för att vi ska kunna förändra någonting i livet.
Mm.
Och i det här fallet inte kanske börja med att förändra substanser, som jag till exempel. Jag slutade med amfetamin, så började jag med kokain istället.
Ja.
Så, sluta med röda poly och börja med blåa poly. Skämt åsido, att titta åt den andra riktningen.
Mm.
Och framförallt att inte försöka göra det själv, utan att be om hjälp. Det är ju exakt samma principer som gäller när det kommer till beroende för alkohol och droger.
Mm.
Vi klarar det inte själva. Vi kommer att försöka byta substans om vi ska liksom fortsätta att göra det på egen hand.
Mm.
Vi behöver hjälp.
Ja, vi behöver hjälp.
Ja, vi måste sträcka upp händerna och säga, jag klarar inte av det här längre.
Men det är ju det att, är det någonting som sitter långt inne, så är det att kapitulera.
Mm.
Och säga att, jag reda fan inte ut det här. För att på något vis så finns det ett otroligt ideal att vi ska vara starka och fixa det mesta själva. Och att vi ska ha den här karaktären. Och när då karaktären blir kidnappad av en substans, då är vi in big trouble. Det är ju bara så.
Mm.
Mm.
Ja, men jag känner ju det nu när vi pratar om det, att Cola Zero är ju min snuttefilt. Det är ju liksom den jag aldrig tummar på. Jag tar aldrig bort den liksom. Även i mina perioder där jag är fri från godis och bullar och allt sånt där, så har jag alltid Cola Zero kvar liksom.
Mm.
Så jag har ju aldrig varit helt clean, om man ska vara helt ärlig liksom. Så det var ju en tankeställare det här. Vi är jätteglada över att vi även denna vecka ska göra den här podden i samarbete ihop med The House, Stockholm, Berlin.
Ja, det är behandlingshemmet som vi verkligen rekommenderar att stå bakom.
Jajamän, det är ju vår kompis Robert Boman som har denna öppenvård i Stockholm. Och denna behandling är något så unikt och häftigt som en skräddarsydd behandling efter individen, klientens behov.
Ja, och framförallt så är det ju väldigt mycket one-to-one-terapi. Mm. Vanligtvis när du är på ett behandlingshem så är det ju oftast x antal personer som har en terapisession tillsammans. Mm. Men här är det ju i princip bara terapi med en terapeut åt gången, vilket är superbra.
Och vi kan ju verkligen gå i god för att Robert Boman är någon som vet vad han pysslar med, eftersom han har hjälpt både dig och mig genom åren.
Och många vi känner.
Så är det. Och om man vill kontakta The House så kan man ju göra det, eller hur?
sandra@thehousestockholm.se.
Och dit kan ni skicka frågor kring deras behandlingar, kring beroende, kring medberoende, priser, allt sånt där, så svarar de med glädje.
Jajamensan. Tack The House!
Tack! Men innan vi gick in i studion här så pratade vi lite om det här med samhällets syn på sockerberoende.
Ja.
Tycker du att folk, ja men läkare eller journalister eller folk utåt sett tar det på allvar? Eller vad är din uppfattning av det?
Jag tycker att det börjar ändra sig faktiskt. Det finns ganska många som fortfarande säger att det är snömos och det finns ingenting som heter liksom sockerberoende. Men det börjar också komma fler och fler som, jag menar som den läkare som jag går hos nu då, som är funktionsmedicinare. Han har ju verkligen, han har satt upp den här no-no-listan då, och just det här, du ska äta låg kolhydrat, ingen socker, gluten, nej det är redan bort det, men bort med mjölkprodukter också, ta bort frukten och nötter och frön, därför det är för mycket omega 6. Han tittar utifrån att tarmen ska leka också och att det är viktigt liksom, och att man inte föder candida och en massa grejer som finns i den, och att man får rätt bakterieflora och sådär. Men det finns också militant, alltså det verkar vara som att de har gjort en livsmission och bevisat att sockerberoende inte finns. Och jag vet inte riktigt varför man håller på med det. Därför att det är som att, ja det är okej att man kan fastna tydligen då i narkotika och alkohol. Men när det gäller sockerberoende, då är det en massa tjocka tantar som behöver en ursäkt för att de äter för mycket, ungefär. Alltså det finns ett slags status trappe, tycker jag, inom också beroendena. Och där hamnar sockerberoendet lite grann i botten. Att det är, alltså det känns fortfarande som att det är lite grann som det var för de som hade fibromyalgi. Mm. För att när de kom då, innan man visste och kunde ställa en rejäl diagnos på det här, då kallade man dem för svidbränn och gnällkärringar eller någonting sånt där. Därför att det kom en massa kvinnor med diffusa symptom, med värk och problem med leder och muskler och så vidare. Men det gick liksom inte att ta ett blodprov och säga vad det var för någonting. Och då blev det som att nej, men det är dem det är fel på. Mm. Och lite så där känner jag, i den strykklassen går fortfarande sockerberoende för ganska många. Men det är intressant, därför att det börjar ändra sig. För förut, jag går på Sofia hemmet här, har gjort ganska många år och gör en hälsoundersökning, då var det vartannat år. Och på 90-talet, då kom jag hem nästan varje gång med ett recept på någon typ av tablett då, som skulle göra att äter du fett så får du diarré och det här ska ta bort sötsug och det här ska ju det. Det var tabletter som gällde liksom. Nu har jag fått en ny läkare och två år i rad nu, de har börjat mäta bukhöjden, vilket ju är bra, för det är ju också en hälsomarkör då, att man inte har för mycket bukfett. Men såklart så är jag överviktig och jag har då en bukhöjd som är över det som är bra då. Och så gick hon igenom alla mina hälsomarkörer, alla värden, alla blodprov och allting. Så kom hon till de här två, bukhöjd och vikt, och la hon fingret över så sa hon, jag blir lite rörd när jag tänker på det, för det här har fan inte hänt på 90-talet. De här två grejerna tänker jag inte jag säger någonting om, för jag ser att du är hälsosam. Jag ser att du har bra värden, och när jag kände igenom det så kände jag att du hade bra muskulatur. Du tränar, du sköter dig, och då spelar det här en marginellare roll. Liksom. Och det är liksom på väg in nu, känner jag, att fler och fler börjar se människa, man börjar se hur man lever och inte bara att man har den här övervikten.
Fint.
Sen är det inte nyttigt med övervikt, det fattar jag med, men det är liksom bara att få stopp på ätandet har ju varit det primära för min del då. Mm.
Vad händer, för jag menar när du slutar med till exempel kokain, ja, då får du en typ av abstinens, alkoholen en typ och så vidare. Vad skulle du säga är vanligt när man ska sluta med socker? Vad är det som händer liksom i kroppen utifrån, vad är det? Får man huvudvärk? Blir man trött? Eller vad?
Huvudvärk, absolut. Dimhjärna pratar vi mycket om. Att hjärnan är ganska dimmig, framförallt därför att du har slutat med gluten de första månaderna.
Just det.
Och depression, sorg. Ofta sorg, att du får ge upp det här som har hjälpt dig så många gånger. Och det här är ju kanske också en sorg du har ätit på, så att den kommer fram igen när du slutar äta på den. Mm. Du kan också få fatt i ilske och massa andra gamla känslor, därför att när du äter så lägger du bara lock på allting så att det pysar inte ut. Men när du då tar bort det här locket så kommer det massa andra känslor som du behöver hjälp med att hantera. Och där tycker jag också 12-stegsprogrammet har varit bra, för att när man kommer till exempel till det här fjärde steget ska börja se på alla de oförrättarna, men också se sin egen del. Mm. Vad har jag för karaktärsdrag som gör att det här också kunde ha skett? Mm. Där någonstans börjar ju läkningen på riktigt, tycker jag. Där du börjar se din egen del i allt det här som du inte har tagit ansvar för innan, utan du har gett istället, eller dricka eller knark eller vad fanken du nu har gjort. Liksom.
Mm. Spännande.
Ja, och det jag tycker är så spännande är att det är så identiskt i beteende och liksom hur det uttrycker sig som beroendesjukdomen. Mm. Alltså oavsett det är socker eller alkohol eller vad det är för någonting, vilken substans det är, så är det så otroligt likt, alltså, Nemo. Mm. Väldigt, väldigt likt.
Och jag tror att det är otroligt många där ute som kan känna igen sig i nästan allt du pratar om just nu. Alltså det känns som att just sockerberoende är någonting som är så otroligt utbrett, men jag tror inte folk fattar att man kanske kan, att de har ett problem, att de bara, alltså man pratar ju så ofta om bara, ah, men jag har dålig karaktär eller viljestyrka och allt det där, och ursäkter och förklaringar och du vet så här. Men det kanske är faktiskt det, så att man är klona på ett beroende.
Det just det här att socker ska vara så jävla karaktärs liksom riktigt, det fattar inte jag. För att alla kan fatta att man tappar kontrollen om man dricker för mycket eller om man tar en drog och att det flippar ur liksom. Och många brott idag, där nämner man inte ens att gärningsmannen var berusad. Det är så själv klart ofta, och även det här med drunkningsolyckor och allt skit som händer, liksom att folk liksom är påverkade av den här substanserna. Men jag menar, när jag sitter och kör bil och har en påse poly i bilen, då är inte jag en bra bilförare heller. Nej. Jag är ju mer i påsen än vad jag är liksom fokuserad på vägen. Vi har ju pratat om det just inom de här behandlingarna, helvete när man sitter där och sträcker sig efter de här kassarna man har i baksätet, för man vet att där ligger den här grejen som man kan passa på i jätten nu på hemväg liksom, va? Det är inte heller någon bra bilförare. Det är liksom... Men sen ska man också komma ihåg att det är ju inte alla sockerberoende och överätare som är överviktiga, långt därifrån. Och för dem kanske det är ännu tuffare att söka hjälp liksom, för att det ser så bra ut men mår så dåligt inuti liksom.
Mm.
Men jag är jätteglad att jag tog hjälp i alla fall. Jag kan inte råda någon annan, men jag är väldigt glad att jag tog hjälp och att jag gick en behandling och att jag också gjorde allt som man sa till mig, för att jag behövde verkligen hjälp. Jag var på rock bottom.
Mm.
Och det är ju fan att man måste ner dit innan det vänder liksom.
Mm.
Men vad som jag läste ett citat, Curry Sumpan, han hittade på såna roliga aforismer. Ibland hamnar de i tidningarna. Och han sa en gång, om man står med båda benen på botten, då har man för fast mark under fötterna.
Det är bra.
Curry hade rätt.
Ja.
Nej, men jag tycker också att det är viktigt att belysa allvaret i det här med sockerberoende. För precis som du säger, Nemo, jag har också väldigt mycket vänner, en del vänner i gemenskapen också, som pratar om, ja fan, så dålig karaktär, alltså jag måste fixa det här med sockret. Och helt uppenbart är att så länge vi tror att det bara handlar om karaktär, så kommer det vara svårt att få till en förändring också. Att börja se helheten i det, alltså känner jag att jag har en osund relation till socker och jag vill förändra det, ja, nej, men då tror jag att då kanske det är värt att faktiskt ta hjälp med det.
Och det som förlåt att jag bryter, men det som gör också att det är så farligt att man säger att det bara är karaktär, det är att du plockar på dig en massa skam för att du inte kan hantera det.
Mm.
Istället för att inse att, men du, kanske hjärnan är lite kidnappad här. Mm. För att jag klarar så mycket annat. Det är inget fel på min karaktär egentligen. Men, och, så att när då folk påstår att det inte finns sockerberoende, då skammar man dem som är beroende. Och när man då säger till sig själv, fan vilken dålig karaktär du har, då skammar du dig själv. Mm. Och skam är aldrig bra för någon som är addict.
Nej.
Skam, det är något man verkligen missbrukar på.
Ja, det blir ännu längre av som att be om hjälp också om du har byggt på så mycket skam. Så
nej, men det där är ju supergemensamt med våra primära beroenden också, det här med att man intalar sig om att det handlar om villighet och karaktär. Och du, Magnus, lyckades ju bli Sveriges bästa målvakt. Mycket på villighet att bli bäst liksom.
Jo, ja, så var det.
Men du var chanslös mot drogerna liksom.
Ja.
Så det handlar ju uppenbarligen ingenting om det. Lika lite som sockerberoende handlar om karaktär och villighet liksom. Att sluta. Sen så det är väl snarare att villigheten att ta hjälp, det där är förändringen kan ske.
Ja, och att kapitulera, att ge upp. Just att det. Säga att ja, du är bra på mycket men det här det klarar du inte själv.
Fan, jag har lärt mig svin mycket idag alltså. Och jag har fått många insikter också. Jag känner att det händer saker i mitt huvud. Och jag är glad att du kom hit alltså. Det här är kanon.
Ja, verkligen. Och att det som egentligen som, alltså som det mesta i livet. Mm. Vi klarar inte så jäkla mycket på egen hand.
Nej.
Alltså det är verkligen så. Jag återkommer till det hela tiden. Det är så. Alltså. Mm. Visst, som du säger, jag hade en supervilja att bli bäst i Sverige som målvakt. Mm. Men jag hade ju aldrig klarat det utan det teamet som jag hade runt omkring mig med lagkamrater och så vidare och så vidare. Liksom. Så att, ja, det är intressant hur vi återkommer till det varenda avsnitt, att ensam är inte starkast. Och kraften i att faktiskt be om hjälp. Om vi ska prata belöningscentra så blir ju en människa, det är ju, har man ju mätt, mycket gladare av att ge än att få.
Mm.
Så varför ber man inte om hjälp mer för egentligen?
För att det är så jävla inbyggt att vi ska inte visa oss svaga och sårbara.
Nej.
Det är otroligt inbyggt. Men nästa gång du står där och ska hälla upp din Cola Zero, ring en vän.
Mm. Mm.
Eller fråga dig själv, vad känner jag just nu? Och när du kommer på det, kan jag leva med känslan istället för att ta Cola?
Mm. Kan jag ringa dig?
Det kan du göra.
Ja.
Du har numret.
Ja, det har jag.
Ja.
Men för att knyta ihop säcken här då, vad tycker du är de tydligaste signalerna på att man kanske inte har kontroll över hur man äter eller sitt sockerbegär? Vad är varningssignalerna liksom?
Varningssignalerna är ju att du blir fixerad vid vissa livsmedel, så du ser till att du handlar hem dem. Och du vet att börjar du äta, det kan vara ostbågar, det kan vara chips, det kan vara nötter, det kan vara godis, whatever that fancies you, Cola Zero. Och du vet att öppnar den här förpackningen, sen är det kört.
Mm.
Sen kommer jag kommer inte att ta en mazarin, jag kommer inte att ta ett ballerina kex, jag kommer att äta upp allihop. Och jag kommer inte att må bra efteråt, men jag gör det ändå.
Mm.
Det tycker jag är en ganska tydlig varningssignal att man inte har kontroll längre. Och sen också när det alltid är mat som ska hjälpa en i livet.
Mm.
När känslorna bubblar upp. Det är också en varningssignal tycker jag.
Mm.
Att kanske titta åt ett annat håll, precis som ni sa.
Mm.
Kan jag få hjälp med det här?
Magnus, vad tar du med dig från dagens avsnitt?
Jag tar med mig dels allvaret i det här. Och att det är precis samma principer som om man vill bli av med något annat beroende. Att be om hjälp och kraften i att göra förändringen på insidan. Snarare än att byta från godis till chips eller vad det nu må vara för någonting. Och sen också hur enkelt det är att hamna i en dålig fas i livet. Om man har ett sockerberoende och man försöker på egen hand och misslyckas, så handlar det om ens egna självbild.
Mm.
Och har man en sämre självbild så kommer man också få en mycket lägre självkänsla, alltså lägre egenvärde, vilket gör att du värderar dig själv mindre, som kommer påverka dig i relationer, i ditt sätt att vara med andra människor och så vidare. Så att det här lilla som man tror att jag kanske äter upp det där ballerina-paketet, men so what?
Mm.
Men så ändå så får man en form av skam. Hur mycket det påverkar hela livet.
Mm. Skojar.
Så det tar jag med mig. Det tar jag med mig.
Mm.
Du då?
Jag tar med mig att jag inte alls är sockerfri när jag bäljar i mig Cola Zero dagligen. Det tar jag med mig. Och det ska jag hem och fundera på nu. Ja.
Mm.
Ja, men vad ska vi säga tack för idag kanske?
Ja, jag tyckte det var fantastiskt att ha det här. Verkligen, och vi har lärt oss mycket och det kommer vara jätteviktigt det här avsnittet för många av våra lyssnare.
Ja,
verkligen.
Okej, okay. Mm. Jag...
Vi vet.
Glad att, att få prata om det här.
Mm. Mm. Tack Babben Larsson.
Tack, tack och lycka till framöver.
Detsamma.
Mm, tack.
Tack, hej.
Hej då Magnus.
Hej då gänget.